Och i Libanon, ja, det är ett land med så stora egna inre problem att de har knappast märkt kriget. Och man har ju inte heller hört någonting direkt om det under dessa månader. Jordanien, ja, det är inte bra alls för kung Hussein där. Han har misslyckats med sina diplomatiska ansträngningar och dessutom visat stor vänlighet mot Saddam Hussein. Men kung Hussein är mästare att sitta på två stolar samtidigt. Och han lär nog klara sig. Och Israel, det är ju en av krigets stora segrare. Israels återhållsamhet har vunnit sympati i omvärlden. Dess allierade USA finns nu militärt närvarande i regionen. Och inte minst arabfronten är mer splittrad än någonsin. Och det känner ju Israel på. Och PLO, det är en av krigets stora förlorare. PLO hade lierat sig med Irak och där ju dels förlorat ansiktet inför västvärlden och dels förlorat stödet från stora delar av arabfronten. Och Arafats ställning är hotad. Det spekuleras över att ett moderatare ledarskap ska ta över. Och Palestinafrågan har inte kommit närmare en lösning. Och det har väl även president Saddam Hussein sagt i något tal att Palestinafrågan får bli en senare lösning. Och det syns ju bara vilket intresse han hade för det. Och Egypten, de har ju vunnit stora politiska segrar. Och president Mubarak där, han har visat USA att han är att lita på. Egypten är på väg att nå den storhet som det hade under före detta president Nasser. Ja, och sen Iran. Det är ett land som går styrkt ur konflikten. Den strikta neutraliteten. Och Rafsanjanis medlingsförsök. Det innebär ju politiska pluspoäng. Och de övriga gulfstaterna, de drar nog en suck av lättnad. Det stora hotet Saddam Hussein och Irak är i alla fall temporärt borta. Men beroendet av Saudiarabien ökar ju självfallet. Ja, i Saudiarabien så är kung Fahd beslutsamma hållning under hela konflikten. Har gjort att han kan växa till den nya starke mannen i området. Hans prestige har ökat betydligt både i arab- och västvärlden. Och allt talar för att USA kommer att belöna honom både ekonomiskt och militärt. Största delen av amerikanska och de allierades trupper låg ju förlagda i Saudiarabien. Ja, och i Kuwait, de är vinnare och förlorare. Och kriget, Kuwait fick ju tillbaka sitt land vandaliserat fullständigt. Det kommer för all framtid antagligen att stå i tacksamhetsskuld till USA och västvärlden. Och det kommer att vara beroende av västligt stöd för återuppbyggnaden av landet. Det kan ju eventuellt ske den här uppbyggnaden utan att landet däremot kommer att demokratiserat, som det alltså finns viljor i landet. Ja, Irak, det är ju krigets stora förlorare. Militärerna krossar den politiska trovärdigheten bortsopad och de kommer inte kunna att resa sig som en stark makt i området inom överskådlig tid. Den största förloraren av alla, Saddam Hussein, givetvis. Frågan är ens om hans terror i landet räcker för att hålla honom kvar vid makten. Ja, och sammanfattningsvis så kan man väl säga att krigets förlorare, det är alltså president Saddam Hussein. Kriget satte ju stopp för hans fortsatta maktambitioner. Och det är ju Irak då, krossat ekonomiskt, militärt och mänskligt. Och så är det givetvis PLO som var döma nog att välja Saddam till vän. Ett stort misstag. Arafats dagar kan vara räknade. Ja, och vilka är då krigets vinnare? Jo, det är givetvis den internationella vapenhandeln. USA har använt alla sina beredskapslager i Europa. Och det måste nu ersättas snabbt. Och vidare har kriget visat upp i aktion vad industrin erbjuder. Aktierna i vapenindustrin i USA har gått upp med över 30%. Och det kan man ju förstå. Ja, och vinnaren, det är klart USA, militär triumf, politisk triumf, gulfstater i tacksamhetsskuld och baser i arabvärlden för många, många år framåt. Och så givetvis en av krigets vinnare, det är FN, den internationella fredsorganisationen. De har genom kriget märkligt nog fått en ny chans att betyda någonting i västpolitiken. Även om nu i efterhand generalsekreterare Pérez de Cuellar är lite syrak, sådär, lite grann i alla fall, på USA. Och vill inte att USA ska sätta tryck på till exempel Iraks militärer för att få hem krigsfångarna. Visserligen inte många, men ändå. USA säger ju det att visar de inte upp våra krigsfångar och tar hit, och vi får hit dem, så kommer vi att bruka våld igen. Och det gillar ju inte generalsekreteraren. Han menar det att då ska inte FN ställa upp igen. Och det är väl för övrigt FNs säkerhetsråds idé också. Ja, detta var lite sammanfattning den 2 mars 1991. Lite facit. Det kommer nog mer med tiden. Idag är det 5 mars 1991 och Israel gör klart att hade de inte näpsat Irak med en bombattack förut, så hade det gått på ett helt annat sätt i Mellanösternkriget.
Och med Kuwaitkriget bakom sig så översvämmas nu Israel av olika slags hyllningar. Bland annat gäller det ett unikt brev från parlamentet till en av landets tidigare premiärministrar, Menachem Begin, för Israels räd mot en irakisk kärnkraftsanläggning för 10 år sedan. En attack som då fördömdes av en hel värld, men som enligt en nästan helt enig israelisk opinion idag besparade Mellersta Östern ett kärnvapenkrig.
Hyllningsbrevet till den gamle premiärministern Menachem Begin är unikt i det israeliska parlamentets, Knessets, historia. Det är undertecknat av 100 ledamöter från höger till vänster, med bara ett påtagligt undantag, Labours oppositionsledare Shimon Peres. Brevet hyllar en akt, nu exakt 10 år gammal, Israels av nästan hela världen fördömda attack mot Iraks kärnkraftsanläggning i Ostirak utanför Bagdad 1981. Attacken var Menachem Begins beslut, och nu hyllar Israel modet, visdomen och förutseendet bakom det beslutet. Det är en idag nästan enhällig israelisk åsikt att om den attacken inte utförts hade Irak haft kärnvapen, en bedömning som också delas exempelvis av det internationellt erkända Jaffa-institutet för strategiska studier, och då hade det nu avslutade kriget mot Irak möjligen sett väsentligt annorlunda ut, och sannolikt också Mellersta Östern, Israel inkluderad. Då hade de irakiska missilerna, enligt exempelvis Jerusalem Post idag, gett Israel dess Armageddon. Sverige tillhörde den gången den nästan enhälliga internationella opinion som fördömde den israeliska attacken, som enligt den svenska regeringen och den dåvarande utrikesministern Ullsten inte under några omständigheter kunde rättfärdigas, som var ett klart brott mot internationell rätt. USA, trots att man hade Reagan som Israelvänlig president, införde till och med sanktioner mot Israel och vägrade leverera stridsflygplan som avtalat, och det var nära att Israel hade blivit offer för också mer omfattande internationella sanktioner. Den här händelsen är ett av många exempel som Israel nu, när efterkrigstidens diplomatiska aktiviteter med bland annat ökat internationellt tryck mot Israel att lämna de ockuperade palestinska områdena, använder som motvapen. Att historien lär att det alltid är västvärlden som inte förstår Mellersta Östern och än mindre arabvärlden, och att det Israel gör för det mesta är rätt. Att det som är västvärlden är så kallad konventionell visdom i Mellersta Österns verklighet ofta är en grov felbedömning. Bengt Herner, Tel Aviv.
Kuwait den 10 mars 1991. Nu försöker man med alla medel få ordning på Kuwait igen. Och det blir inte lätt, och oense lär man bli.
USA och de 8 arabländerna i koalitionen mot Irak har gjort framsteg vid samtalen om säkerheten kring Persiska viken efter kriget om Kuwait. Det sa James Baker i Saudiarabien idag. Samtalen handlar bland annat om var fredsbevarande styrkor från USA och arabländerna ska vara placerade och hur vapenhandeln i området ska begränsas. Det finns fortfarande oenighet mellan USA och arabländerna om hur motsättningarna mellan Israel och araberna ska lösas.
Den svenska ambassaden i Kuwait City står fortfarande övergiven 2 veckor efter det att de irakiska trupperna lämnat den. Ambassadområdet har använts som förläggning för irakiska soldater, rapporterar vår utsände.
Under de jalousier som täcker ingången till ambassaden har irakiska soldater murat upp 2 enkla förläggningar som används av de trupper som varit stationerade där. Några filtar, klädtrasor och annan bråte finns där inne. På området finns också några liknande med mindre skjul. Trädgården bär tydliga spår av sina objudna gäster. I ett hörn har soldaterna lagat mat över öppen eld. Brickor, glas, matskålar och dunkar som innehållit matolja ligger kvar på gräsmattan. Utifrån tyder ingenting på att någon brutit sig in i själva ambassaden. I grannhuset säger kvinnorna att de känner sig hotade av soldaterna inne på ambassaden.
The higher grade of them come to our house and knock the door and say if anybody come to the embassy from your wall, we will kill you all.
De irakiska officerarna förklarade att om någon försökte ta sig in till ambassaden från vårt hus så skulle alla dödas, berättar en av kvinnorna. Vi var rädda, säger hon, och vågade knappast titta i fönstren. De hotade att föra bort min far som är gammal och sjuk om vi inte gav den vatten, berättar hon. De kom hit till huset och sköt i taket till entrén för att visa att de menade allvar, fortsätter hon, och visar kulhål i den korrugerade plåten. Soldaterna stal mat och inredning från de kringliggande husen, berättar hon också. De irakiska soldaterna som var förlagda här byttes ut var 14:e dag, berättar man i grannhuset. Officerarna ville inte riskera att soldaterna skulle lära känna de kringboende. Hon berättar också att Mukhalabat, säkerhetstjänsten, kom på regelbundna kontroller till ambassaden. På baksidan av ambassadbyggnaden har ett garage använts som fängelse för irakiska soldater som blev kvar och togs till fånga efter utmarschen för 14 dagar sedan. Den amerikanska ambassadören var den första diplomaten att återvända till Kuwait City, men nu är en hel rad andra ambassader också bemannade. Många länder är intresserade av att medverka i det omfattande återuppbyggnadsprogram som nu planeras för Kuwait City efter förödelsen under den irakiska ockupationen. Börje Remdahl, Kuwait City.
Ja, Kuwait kan räkna med en relativt snabb återuppbyggnad och mycket internationell hjälp. Återuppbyggnaden av Irak däremot väntas bli en långsam procedur.
Under det senaste årtiondet beräknas Irak ha lagt ned 160 miljarder dollar på sin industriella utbyggnad. Det mesta ligger nu förmodligen i spillror. De allierades bombningar har slagit sönder oljeindustrin, kraftstationer, telekommunikationer och minst 30-talet broar över floderna Eufrat och Tigris. Fabriker av olika slag var också givna bombmål. Det kommer att kosta 200 miljarder dollar att sätta Irak på fötter igen enligt de första uppskattningarna. Mer än dubbelt så mycket som krävs för Kuwaits återuppbyggnad. Att helt utplåna spåren av krigets förödelse kan, enligt experter, ta minst 10 år, förmodligen åtskilligt längre tid. Det är otänkbart att det ekonomiskt utslagna Irak på egen hand ska klara återuppbyggnaden. Landets inkomster har till 95% kommit från oljeexporten. Där finns nu inte några pengar att hämta på åtskilliga år efter all förstörelsen. Innan Gulfkrisen bröt ut hade Irak en oljeproduktion på 3 miljoner fat om dagen. Även om man om några år, i gynnsamma fall, vore tillbaka till den kapaciteten skulle ändå kravet på krigsskadestånd sluka alla pengar under lång tid. Irak behöver därför internationell hjälp för sin återuppbyggnad. En sådan kan troligen bara komma om Saddam Hussein avlägsnas från makten. Det måste också vara en förutsättning för att sanktionerna mot Irak ska hävas. Vilka kan då tänkas komma till ekonomisk undsättning? Knappast USA. President Bush sa vid sin presskonferens i Vita huset häromdagen att han inte ville se ett enda öre av de amerikanska skattebetalarnas pengar gå till Iraks återuppbyggnad. Tyskland har redan enorma åtaganden i det forna Östtyskland, och andra västeuropeiska stater är nog mer intresserade av att investera i Östeuropa än i Irak. Samtidigt ligger det inte i någons intresse att Irak kollapsar ekonomiskt, något som skulle kunna utlösa stor förbittring i arabvärlden. Enda lösningen kan vara att kravet på Irak att betala krigsskadestånd erkänns som orealistiskt och slopas, och att det enda som har resurser, nämligen Gulfstaterna, får bistå Irak med pengar. Det skulle i så fall vara krigets stora ironi.
Reporter Åke Wiklund.
Talesmän för den kurdiska gerillan i Irak säger att gerillan intagit 6 städer i norra Irak och har haft hjälp av avhoppade irakiska regeringssoldater. Enligt talesmännen är gerillan tillsammans med de tidigare regeringssoldaterna nu på väg mot den viktiga staden Kirkuk. Kirkuk är centrum för Iraks oljeindustri i norr. Innan Kuwaitkriget svarade oljefälten i norr för ungefär hälften av Iraks oljeexport. Boris Jeltsin. Också på flera andra håll i Ryska rådsrepubliken genomfördes stora demonstrationer mot kommunistpartiet och Gorbachev och för Boris Jeltsin. Från Vladivostok vid Stilla havet till Leningrad vid Östersjön. I Leningrad deltog omkring 70 000 demonstranter, och både där och i Moskva samlade demonstranterna in pengar till stöd för de strejkande kolgruvarbetarna i Sibirien. Sovjetunionen är på väg...
Krigsaktiviteter i Irak är stora trots att Irak slagits i kriget mot FN-alliansen. Nu är det kurderna som gör uppror lite här och där i Irak, men framförallt i norra delen. Här är en rapport den 26 mars 1991 som även berättar lite om hjälpsändningar till den hårt drabbade irakiska allmänheten.
EG kommer att ge Irak bistånd på motsvarande närmare 35 miljoner kronor. Det uppgav idag en EG-talesman som sa att pengarna ska slussas via olika internationella organisationer. Röda Korset, Läkare utan gränser och UNICEF är några av organisationerna som ska sända medicin, vaccin, barnmat och andra förnödenheter till Irak.
USA har nu flyttat flera pansarförband in i Irak igen. Det draget kommer samtidigt som Saddam Hussein förstärker skyddet av huvudstaden mot de upproriska inom landet.
USA har bland annat i helgen flyttat 2 pansardivisioner 10 mil norrut längs Eufrats dalgång. Draget beskrivs i amerikanska medier som en större omgruppering och styrkedemonstration av de amerikanska trupperna i Irak. Lättare beväpnat infanteri ersätts av pansar. Skälet anses vara att påminna de styrkor som fortfarande är lojala till Saddam Hussein om USAs närvaro. Det är mycket svårt att i det här känsliga och förvirrade läget få vederhäftiga uppgifter om vad som egentligen händer inne i Irak. Hur stora framgångarna är för de upproriska. Men det tycks nu i alla händelser som om Saddam Hussein har fler stridsvagnar och pansarfordon till sitt förfogande för att slå ner upproret än vad USA trodde vid krigsslutet. Enligt Pentagons bedömningar idag har Irak nu lite över 700 stridsvagnar mot 4500 före kriget. Men det är drygt 100 fler än bedömningen för en månad sedan. Dessutom har Irak 1400 övriga pansarfordon. Det är bara hälften av före kriget, men mer än 400 fler än vad USA tidigare trott. Många av de här stridsvagnarna och pansarfordonen räddades troligen av president Bush meddelande om vapenvila, och de kan vara mycket viktiga för Saddam Hussein i det här läget. Däremot har Irak idag enligt Pentagon färre artilleripjäser än man trodde. Bara en tiondel återstår av de mer än 3000 man förfogade över vid krigsutbrottet. USA bedömer idag det här läget i konflikten som mycket farligt. Strider pågår alldeles norr om de amerikanska positionerna. Amerikanska underrättelseanalytiker varnar för att upproriska kan försöka kidnappa amerikanska soldater eller lägga sig i bakhåll för att på det sättet dra in USA i konflikten. Det tycks nu också som om en uppgörelse närmar sig att flytta en del av högkvarteret för det amerikanska centralkommandot från Florida till Bahrain i Persiska viken. Den amerikanska basstyrkan där ska enligt New York Times vara av brigadstorlek, cirka 3000 man. Det här är någonting som Pentagon velat i flera år, men som ledarna för länderna runt Persiska viken har varit motståndare till. Lasse Bengtsson, New York.
Och från Damaskus hör vi av kurdiska oppositionskällor att Irak använder stridsflyg och helikoptrar mot kurdiska ställningar i oljestaden Kirkuk i norra Irak.
Två stridsflygplan och fem attackhelikoptrar ska ha satts in i morse mot oljestaden Kirkuk, som kurderna säger sig ha erövrat förra veckan. Det är en av kurdernas talesmän här i Damaskus som rapporterar om anfallet i morse, där ett stort antal människor sägs ha fallit offer. Kurdernas exilkontor i Damaskus tar dagligen emot rapporter via radiosändare som finns på en rad ställen i irakiska Kurdistan. Förra veckan berättade den kurdiske gerillaledaren Jalal Talabani för Ekot hur hans folk dansade på gatorna när kurdernas nyårsafton sammanföll med erövringen av staden Kirkuk. Talabani for därefter själv till Kurdistan för att vara med och leda striderna, och han förutsåg den motoffensiv som nu uppenbarligen har inletts mot Kirkuk från irakiska regeringsstyrkor. Exilkurderna i Damaskus vädjar idag till de allierade att ingripa för att förhindra att Irak sätter in stridsflyg mot de områden som kurderna kontrollerar i landets norra delar. Från amerikanskt håll har man understrukit att anfall med stridsflyg utgör ett brott mot avtalet om eld och upphör i kriget, och förra veckan sköts två irakiska plan ned av amerikanerna. Uppgifterna om vad som händer inne i Irak når omvärlden via Syrien och Iran, som båda önskar Saddam Husseins snara fall, och det är därför omöjligt att bedöma sanningshalten i rapporterna. Men i stort tycks läget vara att kurderna kontrollerar stora områden i norra Irak, medan regeringsstyrkorna har överhanden i landets södra delar, där irakiska shiiter inledde den drygt tre veckor gamla revolten. Men shiitiska oppositionsmän här i Damaskus säger idag att strider åter har blossat upp i den heliga staden Karbala, 9 mil söder om Bagdad. Och flyktingar som har kommit till Iran talar om fortsatta demonstrationer och undantagstillstånd i Iraks huvudstad Bagdad, dit styrkor ur landets elitförband ska vara på väg från landets södra delar. Titta i landet Damaskus.
Permanent vapenvila i Irak? Frågetecken. Man har i alla fall samlats i FN för att försöka få en sådan. En rapport den 27 mars 1991.
Ja, en principöverenskommelse för permanent vapenvila i kriget med Irak tycks nu vara klar i FN. Och bakom överenskommelsen står de fem permanenta medlemmarna i FNs säkerhetsråd, och de möttes i natt bakom stängda dörrar.
De fem permanenta medlemmarna med vetorätt, USA, Sovjetunionen, Kina, Storbritannien och Frankrike, har nu enats om det viktigaste. I utkastet till en resolution om vapenvila heter det för det första att Irak ska förstöra sitt robotsystem och sina kemiska och biologiska vapen under FNs överinseende. Dessutom ska Irak avveckla sitt kärnvapenprogram under översyn av IAEA, det internationella atomenergiorganet. Vidare ska en viss procent av Iraks oljeintäkter betalas in till en FN-kontrollerad fond för att sedan användas till skadestånd till länder och enskilda. I en mycket ovanlig passus heter det att en observatörsstyrka från FN ska säkerställa gränsen mellan Irak och Kuwait, någonting FN aldrig tidigare gjort. Ytterligare en central punkt är att vapenembargot mot Irak ska fortsätta när det gäller också konventionella vapen. Irak har redan tagit skarpt avstånd från den nya resolutionen och kallat den barbarisk och att den tar ifrån Irak landets suveränitet. Kuba och Jemen, Iraks vänner i säkerhetsrådet, kommer säkerligen att rösta emot. Men det hjälper inte om ingen av de fem permanenta medlemmarna lägger in sitt veto. Och det tycks det alltså inte som att de tänker göra. Resolutionen som kan leda till permanent vapenvila kan komma att presenteras för hela säkerhetsrådet redan senare idag. Det verkar nu som om USA är angeläget att så snart som möjligt dra tillbaka sina trupper från Irak. Igår sa Vita huset igen att man inte har någon avsikt att bli direkt indraget i de inre stridigheterna i Irak. Även om läget fortfarande tycks vara mycket flytande med växlande framgångar för regeringen och gerillan, så är den amerikanska bedömningen nu att Saddam Hussein troligen kommer att klara det här, i alla fall på kort sikt. Men hans seger, om det nu blir en sån, tycks ha skett till ett mycket högt pris med stora dödsoffer. President Bushs hållning gentemot Irak verkar idag vara, även om den inte är helt tydlig, hellre en kraftigt försvagad Saddam Hussein vid makten än att ge sig ut i det okända. Lasse Bengtsson, New York.
Kurdernas problem och FN den 6 april 1991.
FNs säkerhetsråd fördömde i natt Iraks förtryck av den kurdiska civilbefolkningen. Det är första gången som FN beslutar att ingripa i en medlemsstats inre angelägenheter. Kuba, Jemen och Zimbabwe röstade emot resolutionen och Kina och Indien avstod. I resolutionstexten skriver säkerhetsrådet att den kurdiska flyktingströmmen är ett hot mot internationell fred och säkerhet och att den därför inte är en inre angelägenhet för Irak. Iraks FN-ambassadör försökte in i det sista stoppa omröstningen. Han sa att Irak har inbjudit FN att undersöka kurdernas situation och att det skulle visa att inga befolkningsgrupper i Irak förtrycks. Sveriges FN-ambassadör Jan Eliasson sa i sitt tal i säkerhetsrådet att FNs trovärdighet kräver att FN tar ansvar även för utvecklingen efter kriget mot Irak. Han säger till TT att han betraktar resolutionen som en viktig seger för mänskliga rättigheter och humanitära hänsyn. Enligt Jan Eliasson ska Sverige fortsätta med sitt stöd för irakiska flyktingar och civila, men i väntan på en appell från FNs generalsekreterare är det inte klart hur omfattande den svenska hjälpen blir. USA har beslutat att släppa ner mat, filtar, kläder och andra förnödenheter från transportplan till de flyende kurderna i norra Irak. Det meddelar USAs president George Bush. Aktionen ska påbörjas imorgon och USA räknar med att Irak inte ska störa hjälpsändningarna. Nyhetsbyrån Reuters rapporterar att USA också planerar ett anslag på omkring 10 miljoner dollar för humanitär hjälp till de flyende kurderna. Militärer från de fem stora medlemsländerna i FNs säkerhetsråd ska för första gången samarbeta som observatörer vid gränsen mellan Irak och Kuwait. Militärer från Frankrike, Kina, Sovjetunionen, USA och Storbritannien ska placeras ut i en demilitariserad zon mellan Irak och Kuwait för övervakning, uppger källor inom säkerhetsrådet. En plan över utplaceringen av säkerhetsstyrkorna kommer att läggas fram av FNs generalsekreterare senare idag.
Irak, 28 april 1991.
Iraks president Saddam Hussein håller i hemlighet på att bygga upp sin krigsmakt igen. Det skriver tidningen The Observer i London. Irak smugglar in reservdelar och ammunition från utlandet med pengar från konton i Jordanien och Schweiz, enligt tidningen. Saddam Hussein, som idag firar sin 54-årsdag, verkar enligt de flesta bedömare sitta säkert vid makten, trots att han lidit ett så förkrossande militärt nederlag. I samband med födelsedagen hävde han för övrigt ransoneringen av bensin. Det var den senaste i en rad åtgärder för att lätta på befolkningens umbäranden.